Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, den här veckan är det ju 300-jubileum och då måste vi nästan börja med att lyfta Sid 300, text-tv, Sveriges Television som sedan decennier, sidan 300, är en hemvist för rubriker kring aktuella sportnyheter.
Minst 300 urgröpningar brukar en golfboll ha. Även om det inte finns någon exakt fastställd regel för exakt antalet dimples, som det heter på engelska. Den enda regel är att mönstret måste vara symmetriskt. De första golfbollarna som kom var helt släta. Men sedan visade det sig att de här urgröpningarna gynnade bollens flykt.
300 poäng är den perfekta serien i bowling med bara strikes. Vi pratade om det redan i förra avsnittet. Förste svensk att lyckas med detta konststycke var Albert Nummelin 1928. Och den första svenska kvinnan blev Maja Tuvesson 1956.
Det 300:e Formel 1-loppet i historien vanns av svenska stjärnan Ronnie Peterson i Sydafrika 1978. Just det ödesdigra året då han ett halvår senare förolyckades på Monza-banan i Italien.
I 300 sekunder får ett lag spela numerärt överläge om en spelare får matchstraff, 5 minuter plus game som det kallas i ishockey. De 300 sekundernas powerplay gäller såklart bara om man inte drar på sig någon egen utvisning under den tiden.
Friidrott och 300 meter häck. Ja, det är ingen mästerskapsdistans på seniorsidan, men världsrekordet har norrmannen Karsten Warholm och han förbättrade det här om dagen när vi spelar in det här. Frågan är om han också denna OS-sommar ska slå det gamla världsrekordet på mer klassiska 400 meter häck.
300 kronor fick den första svenska olympien Henrik Sjöberg när han som enda svensk deltog i de allra första moderna olympiska spelen i Aten 1896. På den tiden fanns ingen svensk olympisk kommitté, men Stockholms amatörförening skakade fram pengarna. Resten fick Sjöberg stå för själv för resa och uppehälle. 300 kronor alltså.
Hur långt räckte det egentligen 1896? Är det någon som har koll?
Ja, är det mycket eller lite eller? Man kan slå in det. Alltså, jag har hittat en sajt. Det motsvarar 21 000 kronor! 21 000 i dagens penningvärde, så det var en del ändå.
Ja, imponerande av Stockholms amatörförening att få fram de där pengarna.
Mm. Nej, det får man verkligen säga.
Även om Henrik tydligen var tvungen att punga ut med lika mycket själv då, till de olympiska spelen alltså 1896.
Vi skiftar till fotboll. För 300 allsvenska matcher blev det för Djurgårdslegenden Gösta Knivsta Sandberg. Knivsta som var landslagsman i tre sporter, bandy, ishockey och fotboll, och vann totalt imponerande 10 SM-guld. Han har ju också blivit utsedd till 1900-talets främste djurgårdare. Och honom, ja, jag träffade honom när jag spelade Djurgården och det var en man som ingav respekt.
Och tänk att hans 300:e och sista match var guldmatchen 1966 när Djurgården vann. Och apropå den klubben, 300 åskådare var den bästa publiksiffran i Allsvenskan 2020. Matchen spelades mellan Falkenberg och Djurgården och var den enda match som hade publik i Allsvenskan denna historiska och prövande coronasäsong.
Kommer man nu inte in på arenan så är ju kreativitet ett alternativ. Som när Helsingborg i slutet av 40-talet var på turné i Indien och skulle möta Calcutta-laget East Bengal. Då var intresset så stort, berättas det, att förutom de 20 000 åskådarna som pressade sig in på en överfylld arena, så samlades åskådare på en stor sluttning utanför arenan. Folksamlingen som stod där i Calcutta för att titta på Rio Kall och övriga spelare uppskattades till 300 000 åskådare.
300 000, ja du, det måste vara alla tiders publikrekord för en svensk klubb. Eller vilken klubb kan komma upp med någonting liknande?
En stor sluttning i alla fall.
Är vi säkra här på att det verkligen var 300 000?
Jag betecknar det som inofficiellt, va?
Sporthuset däremot, officiellt nu. Och det är vi oerhört glada och stolta över, uppe i avsnitt 300.
Ja, och vi som startade den här podden torsdag i augusti för snart 6 år sedan heter...
Jens Fjällström,
Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Fyrfalligt leve.
Sporthuset 300.
Grattis, ja. Grattis. Och bubbel också. Vilken flaska. Jag skickar den här vidare.
Vi ser Jens
skåla med lite vatten här.
Ja.
Jag sitter ju i Malmö och följer övriga gänget via Skype. Och här sitter det fint folk i ett styrelserum. Det var ju det vi kallade det, va? Hos Hantverksdata. Vår utmärkte tekniker Martin. Längst in där ser jag Tommy där till vänster, Lasse Granqvist, kul att se dig igen. Och så sedan vet jag ju att vi har fint, fint främmande i form av Längan. Välkommen och berätta lite vem Längan är.
Tack så hemskt mycket. Ja, jag är en evenemangsknarkande supporter som åker runt i världen och tittar och stöttar Sverige överallt. Och nu har jag äntligen fått tag i mig in i det här finrummet, och det är en stor ära att det är just jubileumsavsnittet 300. Sjukt stort!
Iklädd Sverigetröja måste ju tilläggas. Gult och blått sen, och svensk fotbollströja är det där sen 3-1-segern. Såg du Sverige mot Armenien?
Jag kikade lite grann. Jag var lite sur för att jag inte var på plats, såklart.
Men Längan, du måste ju lystra till något annat namn, åtminstone i passet när du ut och reser, än just Längan.
Där står det Magnus Längnerfält.
Där satt den.
Och du kommer från?
Fjärdundra utanför Enköping.
Vi har setts en gång tidigare, och det var på Copacabana.
Och då... de jobbade ju hårt, och det gjorde inte vi andra.
Man kan ju fråga sig vad han gjorde på Copacabana om han jobbade hårt.
Ja, berätta om bilden där.
Ja, men jag tog en bild på dig när du satt i en brassestol och fixade kvällens startlistor inför friidrotten. Ja, jag kan ju faktiskt
tack.
Gå i god för dig.
Ja, färgpennorna högsta hugg. Ja. Det var faktiskt, vi lyckades trycka in 2 timmar Copacabana. Det var ju enormt långa...
Ja, tjenare hörru.
Tjenare.
Men alltså, jag kan berätta att Copacabana är ju som svenska nationaldagen ur ett vädersynpunkt. Det är ofta solsken. Det är mycket läckert. Men vi som var där och jobbade med fotbollen, VM-fotbollen, 2 år före Rio, alltså 2014.
Och det är det Längan har fått pris för, att han var där och den berättelsen därifrån.
Härligt. Grattis. Det vill vi höra mer om. Men vi satt ju inte vår fot på Copacabana. Men vi bodde precis vid Avenida Atlantica emellan bara, sen kom den vackra sanden där. Men det var kul för dig, Tom, att du hade en ledig tid. Du säger att du är evenemangsknarkande. Vad innebär det? Alltså jag får intrycket av att du far runt här på mängder med internationella sportevenemang, eller?
Ja, det stämmer. Och i Sverige också naturligtvis. Men jag är fotbolls-VM, EM och OS, det är de stora såklart. Men jag har även hunnit med vattenpolo-VM för damer i Rom och ja, du vet sådana.
Vad jobbar du med?
Jag jobbar som byggnadsarbetare. Jag jobbar jättemycket för att kunna ha tid att åka på.
Men då kommer en viktig fråga på var vi är någonstans. Anlitar du Hantverksdata?
Nej, alltså jag är bara anställd på ett stort företag här i Stockholm.
Anlitar de Hantverksdata?
Jag ska verkligen se till att de kommer göra det om de inte redan gör det.
Ja,
såklart.
Vår samarbetspartner.
Det underlättar nämligen för att planera den där lediga tiden som du uppenbarligen behöver en del utav.
Det blir mycket övertid för att jobba in timmar så att man har till semester.
Men alla de här idrottarna, vad är det häftiga? Vad är det som är, jag förstår att det är evenemanget och liksom Sverige och du har en underbar svensk landslagströja på det här. Men vad är det för sporter? Vad är det för grej som är ligger närmast varmast om hjärtat så att säga?
Fotbollen och OS, det är ju det som ligger närmast hjärtat. men även vintersporten naturligtvis.
Och bittert, vi hade kontakt med det. Du hade ju biljetter till OS friidrotten, till och med till stavhoppsfinalen, va?
Ja, vi hade ett väldigt bra koncept inför Tokyo, så att vi var jätteledsna när det blev inställt för vår del.
Mm. Så är det, och vi vill tacka alla lyssnare. Du har ju hört av dig mycket genom åren, men det är ju mängder som har skickat så mycket till oss. Så mycket kärlek, så mycket förslag, så mycket tips. Så mycket introinspel, som man brukar kalla det. Den här veckan var Erik Sedin, Jakob Engelmark, Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, Henrik Håkansson, Åsa Johansson, Martin Rognersson, Vasius, Erik Dahlberg, Love Eriksson, apropå introt. Du skrev också något, va?
Ja.
Det var på OS, var det inte det?
Ja, men de har reserverat 300 hotellrum för eventuella sjuka, ja, coronasjuka idrottare. Då.
I Tokyo?
Yes.
300 just?
Ja.
Ja, det var ju passande. Och lite, vi ska återkomma till din upplevelse i fotbolls-VM, det som har gett dig det pris du ska få. Förutom att du får vara här så kommer det ju ytterligare ett pris från Hantverksdata. Men Jörgen Eksvärd, han är ju speciell. Ni har noterat det, va? Hur mycket han skickar.
Vad det jag har sett det faktiskt, ja, i flödet på Twitter.
Ja.
Att han är en efter en. Tarantantan. Ja. Han är imponerande.
Ja, och han har dragit fram lite statistik från Sporthuset historien. Eksvärd skriver så här: olyckspåsen infördes i avsnitt 145 och sedan dess har det varit 110 kärleksbombningar och 29 olyckor. Hur ser ni på den relationen? 110 kärleksbombningar, 29 olyckor, sen det blev två påsar.
Nej, men det är ju uppenbart att presidiet för podden släpper ju inte ens in olyckspåsen idag. Så att det är ju inte så konstigt att det ändå har varit det antalet olyckor, olycksbombningar du pekar på, är ju bra när den inte ens var med. Här är ju den underbara kärlekspåsen, men var är min kompis olyckan?
Gissa hur många sporter som har kärleksbombats, för vi gjorde ju det då i början. Hur många sporter har kärleksbombats i Sporthusets historia?
Alltså, 90. Vi var ju ganska uppfinningsrika där från början. Mm. Elefantpolo,
ja,
tänker jag.
Flodhästpolo. Allt handlar om elefanter och flodhästar som spelar polo ett tag. Vi fick kämpa med det där. Så att jag säger 50.
70. 70 sporter. Och det var alltså de 49 första avsnitten så var det bara sporter som kärleksbombades, eller? Mm. Sen efter det har det blivit ytterligare 21 sporter när vi har blandat runt det med namn och händelser och så. Sen är det två grejer som har kärleksbombats två gånger, alltså missar. Vilka två? Jag tror du uppmärksammar den ena, Jens. Kommer du ihåg det? Du skickade till mig, det var ett tag sedan. Aha. Men det är en sport som har kärleksbombats två gånger. Och det är en av Lasses favoritsporter. Nämligen barngolf.
Barngolf? Mm. Jag blev utesluten utav...
Jo, det har vi hört två gånger.
Jaha, okej. Okay. Ja. Jag står verkligen för mitt misstag på bana 15 där. Eller vad heter det? Heter det bana? Det gör det, va? Mm. Man säger inte hål nummer 15 på barngolf, nej.
Det var alltså... först var det du, Jens, som kärleksbombade i avsnitt 36. Och sen gjorde Lasse det också när vi hade glömt bort... Vi hade missat i arkivet att vi hade gjort det. Så du gjorde det också i avsnitt 190. Men... Det är
ingen utav våra insatser gjorde sånt avtryck, Jens, så att vi kommer ihåg det nu heller.
Ska vi köra en tredje gång?
Om vi ber längre köra en tredje sväng med barngolf, kan det bli så. Det har aldrig varit på ett barngolf.
Four. Ja. Men sen hör Jörgen av som ytterligare, som jag faktiskt inte hade koll på. Vi har även kärleksbombat en person två gånger. Nämligen den gode, spektakuläre Wolfgang Pichler. Han kärleksbombades av dig, Lasse, i avsnitt 235. I mars i fjol. Men också utav mig två år tidigare, i mars 2018. Så han har också en miss då. Pichler. Men han är också värd på något sätt.
Ja, Wolfgang. Fast det är lite bättre ordning kan det nog vara, tycker jag faktiskt, i presidiehanteringen.
Kan du ta över det här arkivet?
Jo, men en bra idé är ju att kasta lappen. Istället när den vecklas upp så trycks den ner i påsen igen för att det ska låta att det är mycket lappar. Då. Vilket innebär att öka ju risken.
Så är ju mer rätt ska gå till.
Ja.
Veckans surr. Dan före dan. Fotbolls-EM startar imorgon när det här avsnittet kommer ut. På måndag för svensk del mot Spanien. Och dramatik av unikt slag runt den svenska EM-truppen.
Ja, Europamästerskapet genomförs ju på en grundplatta av en pågående pandemi. Både Spanien och Sverige är ju drabbat av covidfall. Och i Sveriges del är det alltså Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg som är funna med detta. Och det är klart att för de enskilda spelarna hoppas att det inte blir någon svårare infektion, någon svårare covid-19. Men det är klart att det är ju rent genomuselt för respektive spelare som kommer oerhört långt ifrån att vara aktuella för EM-spel senare i turneringen.
genom den här händelsen. Jag tror också att det är besvärligt för Jan Anderssons och hans lagledning och deras förberedelsedel. De tycks inte ha varit riktigt förberedda för detta.
Ja, och som du är inne på, Lasse, så är ju Sverige långt ifrån enda nation som drabbats av covid-19 här precis före EM. Premiärmotståndaren Spanien har till exempel alltså då just nu i alla fall två bekräftade fall, och ett av dem är ju lagkaptenen Sergio Busquets. Men det är ju också skillnad, vad säger du Jens, på liksom bredd i truppen såklart. Om vi tar Spanien och andra stornationer jämfört med de mindre som det blir skakigare i.
Och där är Sverige ett sånt exempel. Vi har inte råd att få så många fler än Kulusevski smittade av covid-19. Och den bredden har vi inte och den toppen har vi inte. Jag undrar om det inte är en del lag och spelare som tagit lite för lätt på det, om man tittar på hur det har kramats och varit rena kramkalasen med motståndare efter de här träningslandskamperna internt inom laget också. Och där hoppas jag att Anders Valentin, läkare, och det svenska landslaget har varit duktiga på att hålla laget i celler, det vill säga att man umgås i mindre grupper. Man äter till exempel frukost, lunch och middag med samma personer. De personerna kanske man sedan sitter i närheten av i omklädningsrummet eller i samband med matchgenomgångar i bussen och så vidare, för att på så sätt minimera smittspridningen.
Alltså, när jag såg Jan Anderssons reaktion på presskonferensen när de första frågorna kom, han såg helt förstörd ut. Mm. Han såg helt knäckt ut. Och jag tror att allt det här tankar ner till en jäkla käftsmäll för de svenska förberedelserna, och därmed riktning Jan Andersson och riktning hans chef Stefan Pettersson. De är ansvariga för att ha ordning och reda i förberedelseperspektivet. Här tycks det inte som det är det när det gäller gränssnittet covid-19, och det är för mig och det svenska resultatet i Europamästerskapen 2021 mycket oroande.
Ja, för nu är ju frågan då hur det här kommer skvalpa över till Spanien-matchen, som alltså också har frånvaro i truppen, om det är så att Sverige kommer påverka starkt. Vi har ju plussat en hel del för Jan Anderssons ledarskap tidigare. Kan han få ihop det här också, så har han svarat för ytterligare en stor bedrift, med tanke på, precis som du är inne på Lasse där också, hur det såg ut i ansiktena på de som var på den där presskonferensen efter covid-19-smällen.
Men kom ihåg, Jan Anderssons, en av hans absolut största styrkor är att vara i förarsätet, vara längst fram, sitta i cockpit, ta initiativet, ta exempel Zlatan Ibrahimovic, öppna dörren för jag kan tänka mig att spela i landslaget igen. Det där sättet att hantera, inom citatsatt krishantering, att vara först, äga informationen, äga nästa steg. Det var inte svenska ledningen i närheten av på den här presskonferensen. De satt ju och såg helt förstörda ut. Och det signalerar för mig att det här är något värre än en örfil.
Fjällströms fotboll.
I talked to the players about particularly how important it was for us to really be together in this last run that we were going to have. So I called it the last dance. That season could be the end, you know. It could very well be the end, and we had to think that way.
Man, let's get refocused back on this game. Let's get out of the clock quickly and beat what we did last time. Let's go, we beat.
What time is it?
The Last Dance. Ni kommer väl alla ihåg den. Serien, dokumentärserien om Chicago Bulls sista säsongen med Michael Jordan i spetsen, och man skulle skiljas från sin coach Phil Jackson. Det här var sista natten säsongen med gänget, och jag tycker det finns ett lag i årets EM-upplaga som påminner lite om The Last Dance Chicago Bulls, så det är Belgien. Det finns ett gäng spelare där, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, Hazard, Mertens. Man får nog räkna in Lukaku, De Bruyne, även om de kanske har något mästerskap till i sig. Men väldigt många som har hängt ihop under lång tid, varit och tillhört den gyllene generation, men i det här fallet inte riktigt har fått till det. Det här är på något sätt sista chansen för dem att vinna ett mästerskap. Ni kommer ihåg, det blev VM-brons för Belgien 2018. Men jag tycker att man under Roberto Martinez, skickliga tränaren som tidigare var bland annat i Everton, så har man under lång tid presterat otroligt bra och hållit en hög nivå. Sedan 2016 under Martinez, 55 matcher, man har snittat 2,45 poäng. Tänk då att, ja, seger är ju såklart 3 poäng. Oerhört stabila. Jag tycker det finns en del i deras sätt att spela, det vill säga formationen som de använder, som är 3-4-3, ganska vanligt i allsvenskan. Inte så vanligt bland topplagen i den här EM-turneringen. Med andra ord, Belgien kommer att möta lag som de känner igen, och när lag möter Belgien så kommer det vara lite okänt. Det tror jag kommer att vara en del som är till deras fördel. Att de är samspelta, att de har en tydlig idé som Martinez, som jag håller otroligt högt. Tielemans, Leicester mittfältaren, oerhört spännande, jag gillar honom skarpt alltså. Och sen så finns det massvis med alternativ bakom Lukaku, som är loket, murbräckan längst där framme. Ta några namn som kan spela där bakom: De Bruyne, Mertens, mest roligt Hazard, inte ens säkert att han platsar från start, Carrasco och Rennes-spelaren Jeremy Doku. Oerhört spännande, en spelare som mycket väl kan få sitt genombrott i det här mästerskapet. Jag tror Roberto Martinez och hans Last Dance-gäng kommer att gå hela vägen, även om det kommer att kräva att man i åttondel slår ut Tyskland, kvartsfinal Italien, Jesus, semifinal Frankrike. Ja, tar man sig hela vägen till den finalen och vinner den, då är man, kan man verkligen titulera sig rättmätiga Europamästare, och det tror jag Belgien blir.
Belgien och Last Dance. Det är ju lätt att bli förtjust i den berättelsen, Jens. Så är det ju. Tommy, vad tror du? Jens säger alltså Belgien och du säger...
Jag är lite inspirerad av det som du förde på tal för länge sedan, det här med England. Jag menar, i och med att det är hemmaplan och så, och redan i EM 96 så fanns det en känsla av att det var speciellt när England var på hemmaplan. Deras enda stora mästerskap som de har vunnit har ju kommit just på hemmaplan. Men sen är det intressant också, vill England vinna sin grupp? För det är ju så att när vi går vidare sen till åttondelen, då är det så att det lag som vinner Englandsgruppen får ju möta tvåan i dödens grupp. Däremot om man blir tvåa i Englandsgruppen, vill säga om man på slutet då inte ger järnet för att veta, då får man möta tvåan i Sverigegruppen. Och det känns ju betydligt mer överkomligt, kanske Sverige eller Polen. Så där blir det intressant redan där vad gäller England. Men annars tänker jag att med Harry Kane i spetsen offensivt och så, att det ska kunna hända saker för England. De är inte så favorittippade, men också det här med Premier League på något sätt, att det är en sån dominerande liga, även om det är många från andra nationer som står för dominansen, att de här engelska spelarna ändå härdas på ett internationellt sätt som gör att jag ändå tror på England. Du har ju pratat England tidigare, gör du det också eller?
Ja då, det kan jag göra, det kan jag göra. Men efter att ha suttit och tittat på en del fakta, så måste jag ju säga, vilket lag Frankrike har, de regerande världsmästarna. Vilka spelare. Och jag vet att de lirar i dödens grupp, och jag vet att det är tuffa förutsättningar. Men mitt tips är, jag får väl säga att det blir Frankrike-England då kanske. Om de inte möttes redan, det fanns ju en möjlighet att de möttes på ett tidigt stadie i utslagsturneringen sen. Men för min del måste jag säga, det är en fröjd att sitta och läsa den franska laguppställningen.
Och det ska bli spännande att följa matchen som du ska kommentera där mellan Frankrike och Tyskland på Allianz Arena i München kommande vecka. Jag gjorde en lista på de häftigaste matcherna fram till nästa avsnitt av Sporthuset, och det, jag tycker det är mäktigt. Först har vi Italien, ni lyssnar kanske på Jennifer Wegerup i vårt förra avsnitt 299, som möter Turkiet i premiären i Rom denna fredag. Och sen lördag Danmark-Finland, nordisk derby ska vi kalla det så. Söndag, då är det England som går in mot Kroatien, som är faktiskt vice världsmästare, det är lätt att glömma bort det. Och sen då Spanien-Sverige måndag i Sevilla 21.00, det vet ju alla om. Och sen tisdag då din match, Lasse, som jag kallar den så, Allianz Arena München 21.00, Frankrike-Tyskland. Och sen en annan grej med nästan lite så här krigspolitiskt historiska förtecken: Finland mot Ryssland i Sankt Petersburg den onsdag. Så det är lite närmaste veckan.
Sporthuset. Avsnitt 300.
Jag vet inte vem som har, om Jens har tappat bort grejer oftare än vad Lasse har lackat, men jag tror inte det. Men den favorit...
Nej, det går nästan inte, tror jag. Man tror jag har lärt mig att leva med det och snarare försöka ta det som en... att det kan vara lite småskärmigt att det blir lite knas ibland. Jag gillar ju själv väldigt mycket den här när jag och Lasse kommer tillbaka från Göteborg och har jobbat på någon allsvensk match.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Och jag upptäcker att min plånbok är borta. Och du säger att den är nog i planet. Och vi kontaktar personal där på Arlanda. Och de liksom ringer direkt till planen. Kan ni kolla på rad 17 där i hyllan? Eller om det är en plånbok som är glömd och sådär. Och så sen pekar Lasse på, det där var en höstmatch. Och säger liksom, men den där fickan, någon bröstficka. Så säger Lasse, den då? Har du kollat den? Nej, men där skulle jag aldrig lägga en plånbok. Och så spärrar jag alla kort och så ser han att helvete att ta mig hem och få ut bilen och allt vad det är. Och så när jag kommer hem så klappar jag lite grann på.
Att du inte ens kolla där. Nej, du kunde ju kolla det i alla fall.
Ja, precis, jag var ju så säker på att den är, jag skulle aldrig sätta en plånbok där. Så då kollar jag den inte ens, och det är jag.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Passet i London är ju också, det är ju en historia i sig också. När jag kastade fram, jag hade ju, jag åkte ut till Arlanda, vi skulle jobba på en Premier League match och så kom jag ut dit och har ju inget pass med mig, så att jag får ju göra ett sånt här provisoriskt. Och då gör jag mitt tredje provisoriska pass på rätt kort tid, och då säger de, nu får du passa det för du kommer få polisen
just
efter.
Just det.
Så är det ju så att jag upptäcker ju när jag har tagit mig förbi passkontrollen, så kommer jag ju på då att, men fan, kan det vara så att jag ändå hade mitt pass med mig? För jag kollade ju aldrig kavajfickan, och så visade det sig att ja, men fan, jag hade ju passet med mig. Men så jag åkte iväg där med två pass, och när jag kommer till hotellet då, så säger han, så frågar han då, can I have your passport? Och jag bara, yeah, you can have two, säger jag och kastar fram, och jätterolig. Hon viker upp mitt riktiga pass, och så viker hon upp det riktiga passet, och så är det min sons pass som jag har tagit med mig. Så det var ju för väl att jag i varje fall åkte och gjorde ett nytt pass, så att jag inte bara klappade mig själv där och liksom kände att passet är med, för det var ju fel pass som var med. Ja, det är hemskt. Det händer saker.
Det här förvånar mig inte alls.
Nej.
Men däremot så det som Jens säger här, det är ju inte alls osannolikt att vilken tur att du inte gick in med olika pass eller någonting i maskinerna. För att myndigheten kan nog komma och kolla läget där. Så när du kom tillbaka till Arlanda så kanske gränspolisen börjar blinka rött där. Så kommer gränspolisen glidande och säger vi måste få ställa lite frågor. Det kan bli knepigt, va?
Besök i Sporthuset.
Ja, det kommer folk hela tiden i detta 300 avsnitt av Sporthuset. Vi har ju jubileum idag och firar. Med Längan närvarande fortfarande, hur läget?
Det är mycket bra.
Ja, vi sitter på skuggiga sidan här. De som kommer utifrån, de påvisar svettpärla i pannan eftersom det är strålande sommarväder. Välkommen Thomas Johansson.
Tack så mycket. Och det stämmer helt och hållet. Det är varmt.
Ja, det är skönt.
Men jag ska inte klaga.
Nej, för fasiken. Och så har vi Camilla Enström som har anslutit på Skype också. Hon är precis intill Jens Fjällström. Så nu har vi delad bild på en gigantisk TV.
Matchande tröjor också.
Matchande tröjor också. Välkommen Camilla, hur mår du?
Ja, men tack snälla. Jag mår jättebra. Och väldigt kul att få med det här jubileumsavsnittet. Det känns speciellt. Jag kände att jag inte riktigt är klädd för... evenemanget. Jag skulle ha tagit på mig någon festblåsa. Kanske fluga om jag hade varit man som du, Lasse.
Ja, jag ska ta på mig flugan till nästa gång. Det var bra att du nämnde det. Du, var någonstans i världen befinner du dig? Bara så vi reder ut det. För du har ju en tendens att vara på lite rörlig.
Ja, just nu befinner jag mig ganska exakt 18,5 mil ifrån där Sverige kommer spela sin öppningsmatch i EM. Marbella, närmare bestämt ett stenkast nästan bort från Sevilla.
Och Jens är kvar i Malmö.
Mm. Ja. Det är nästan som att vara i Marbella.
Ja, snyggt.
Ja, men det kunde haft, alltså är det någon EM-feber som man kan känna av där i Spanien?
Inte än det jag har rört mig, måste jag säga. Och jag har ju också fruktansvärt dålig timing, så jag reser ju hem idag, vilket måste anses som en gigantisk miss. Men jag skulle kunna gissa att det kommer att trappas upp. Jag menar, Spanien är ju, som vi alla vet, ett minst sagt fotbollstokigt land, så att det kommer nog trappas upp här de närmaste dagarna.
Och då ska vi alltså reda ut det här tydligt. Vi har Jens och Camilla i skärmen här på Skype. Vi har
Malmö plus Andalusien.
Just det. Och så är det ju då Thomas Tjome. Det är Längan, det är undertecknad, det är ljudansvarig Martin. Och så Tommy då, som sitter här och är redo att gå vidare i podden.
Och det är fler på gång.
Jag klarar inte av nästa presentation. Det får någon annan ta som kan hålla räkningen.
Ja, men jag tycker vi ska börja med Thomas i det här läget. Ishockey-VM avslutat, och vi var inne på redan förra avsnittet, Sverige gjorde sitt sämsta mästerskap på 84 år rent placeringsmässigt, en nionde plats. Såg för övrigt att Sverige hade rasat ner i rankingen nu till en sjunde plats, och det är den sämsta placeringen som Tre Kronor har på en internationell hockeyranking sedan den infördes. Och då är det intressant att höra hur du ser på det som har hänt. Kanada världsmästare också slutade du med.
Ja, det var klart att det var ett stort fiasko för Tre Kronor att inte ta sig vidare till kvartsfinalspelet. Kändes väldigt märkligt att man kommer in i turnering och är så på något sätt oförberedda i de första matcherna. Man hade svårt att på något sätt, när man mötte lite sämre nationer, att verkligen kunna skapa och stå för och driva spelet, och det var jag lite förvånad över. Jag tycker det har varit en del av Tre Kronors styrka i många år att man hela tiden har liksom kunnat driva spelet, men det gjorde man inte, framförallt inte de två första matcherna. Sen när man mötte lite bättre motstånd, då följde sig lite mer naturligt och så. Men också kanske den här viljan, liksom tävlingsviljan saknade jag hos många av de svenska. Och vad det beror på, det vet jag inte riktigt. Men just den här att verkligen tävla hårdare än sin motståndare hela tiden. Ifrån första nedsläpp i Danmarksmatchen till man egentligen då spelar sista. Jag saknar lite den delen. Och det då smittar ju kanske sen av sig i spelet på att man hade svårt att komma in på mål och vinna puckar. Man hade svårt i närkampsspelet. Man förlorar mycket såna här battles kring sargerna, en mot en situationer. Och såg rätt svaga ut rent generellt.
Finns det en systemproblematik i svensk ishockey som det här är ett resultat av?
Helt klart så tycker jag en problematik är ju tävlandet. Det här med kampen och vinna den och tävla ner sin motståndare. Där är ju Kanada liksom bäst i klassen.
Men ser du den i vardagen också i SHL?
Ja, men jag tycker att lite att den, inte bara i SHL, jag tycker att det trattar ner liksom även lite längre ner i vårat system. Det handlar inte så mycket, jag tror inte vi i Sverige är speciellt mycket sämre på att lära spelarna de tekniska momenten, alltså hur ska jag åka innerskär, ytterskär och spelförståelse och alla sådana saker är ju kanske signum för svensk ishockey. Utan jag tror nog mer att det handlar om det här med den dagliga verksamheten att tävla och liksom vilja vinna mer än sin motståndare när man kommer på den här nivån. Jag tror att där ligger det väldigt mycket, och det är en mental del, tror jag.
Låt oss vara tydliga med, och det är jag glad över att du säger, Thomas. Sverige, du berättar det nu, Tommy. Sverige är inte topp 6 i världen enligt den senaste rankingen. Sverige är 7a. Enligt det senaste spelet gick Sverige inte vidare ens till kvartsfinalspel. Första gången på 84 år, det måste noteras. Sverige inledde turneringen med att förlora mot Danmark och förlora mot Belarus. En inledning på en turnering som aldrig, det har ju inte varit i närheten av att finnas så i svensk ishockey. Det är fakta på bordet. Varsågod, lägg fram det och starta arbetet med vad som behöver göras därifrån. Kom inte med alternativa fakta. Kom inte och säga att Danmark har blivit bättre, Belarus har blivit bättre. Det var bubbla i Riga, det var sol och det var vatten och det var vind och det var vår. Spelar ingen roll. Fakta är att den sportsliga prestationen är usel, och det är därifrån resonemanget ska starta.
Jag såg det var någon på Twitter som hade skrivit det här, att ofta när man är inne i den här verksamheten och man kanske jobbar med yngre barn, att man glömmer bort de här som är längst fram. Verksamheter byggs väldigt mycket för att alla ska vara med och alla ska ha kul, och då tappar man och stimulerar dem som också är väldigt långt fram i både sitt tävlande och sin kunskapsnivå och lite såna här saker. Och det kan ju vara en del i det hela, och så kommer det där programmet igång lite senare när man kommer in kanske i U16-året och man kommer med i något landslag, och då ska man försöka vrida. Men där tror jag Nordamerika vrider liksom det här redan ifrån det att de sätter sina första skär på isen, så jobbar man nog extremt mycket på ett annat sätt. Sen behöver inte det innebära att det sättet är ett mer humant och ett bättre sätt, Men jag tror att vi i Sverige behöver hitta andra vägar för att också lära oss i tidig ålder att det är okej att tävla, det är okej att vara duktig och premiera de delarna utan att det på något sätt ska gå ut över ett helt lag. Det handlar att kanalisera sitt tävlande på ett rätt sätt.
Men jag tänker på ett annat problem som jag tycker snarare, jag är inte inriktad på det här spåret, för jag tänker så här att ishockeyn har för få spelare i Sverige. Jag såg någon lista här på när pikar antalet hockeyspelare i Sverige? Ja, det är när de är 9 år. Och i övriga RF-idrotter så ligger det på 11 år. Så att säga, folk slutar redan där. Och eftersom jag själv var en sån här person som alltså när jag var 11-12 år och spelade hockey, så var det hårda toppningar, hård gallring som gjorde att ja, men det blev utslagning helt enkelt. Det gjorde att jag slutade med ishockey när jag var 13-14 år. Sen något år senare, eller jag slutade i det lagen när jag var 13-14 år, något år senare när jag kommer in i puberteten, då blir jag ju fruktansvärt snabb plötsligt. Jättesnabb. Både på skridskor och springa och allting. Och har då bytt till ett sämre lag. Och är en helt annan spelare och mycket bättre. Men jag är redan borta. Jag är redan borta. Därför att man har toppat laget tidigt, spelat på 2-5-er, matchat för de bästa spelarna, vinna matcher, tävla, vinna matcher. Men jag är borta och jag blir bättre sen. Så jag tänker också att den här gallringen, utslagningen gör ju också att många spelare försvinner ur systemet som kan bli bra sen, och att man därmed tappar många spelare. Det är ju den som är liksom den motsatta delen kring det som du pratar om, Thomas.
Jo, men samtidigt, och det är precis det som kanske är lite 100 miljoners kronor frågan. Hur kan vi lära oss att tävla utan att vi sållar bort och toppar?
Gallrar bort.
Gallrar. För det är inte det vi ska göra, utan det handlar ju mer om att vi kanske behöver, likväl som vi har riktat extremt mycket fokus inom svensk ishockey på teknikutveckling, talangutveckling, men det här med liksom också ledare som också stimulerar och främjar tävlandet på ett humant sätt.
Men vad är det egentligen?
Ja, alltså jag kan inte säga att jag har någon lösning på det, men någonstans så känns det som att själva diskussionen idag landar ofta in så här, ja, men de är mycket bättre skillade än vad vi är. De kan spela hockey mycket högre hastighet än vad vi kan göra. Det handlar inte så mycket om det mentala i att bygga en människa och leta liksom efter stimulanser till. Ja, men om du har jätteduktiga hockeyspelare i ditt lag, hur stimulerar de och guidar dem framåt i att de vet att nu ska jag tävla hårdare än min motståndare varje dag? Hur lär jag dem att göra det utan att vi håller på och selektera bort barn?
2017-2018 vinner Sverige VM-guld. Det var ju inte så jäkla länge sedan. Så vad är det som har skett sedan dess? Har tävlandet blivit mindre sedan dess? Har vi tappat bort någonting längs vägen? Om den här svenska VM-truppen baseras mer på SHL-spelare och det är de inhemska spelarna som inte lever upp till det, då tycker jag, då börjar vi hitta någonting som man borde gräva djupare i. Och det låter ju väldigt intressant. Om man säger, kan man coacha dem på ett annat sätt, eller är det i det dagliga som problemet ligger?
Jag tror det mer att det är i det dagliga, om jag skulle sätta något på. Det är klart att du kan coacha spelaren på den här nivån. Nu pratar vi liksom kanske Tre Kronor-nivå och den yppersta elitnivån i Sverige. Där ska ju sånt här kanske te sig naturligt. De har ju kommit dit av en anledning i grund och botten. Men det som är intressant tycker jag, det är att det finns ju fortfarande rätt lång väg kvar till att verkligen tävla på något sätt som Kanada tävlar eller USA tävlar. Vi är en bit efter där. Jag vet ju till exempel att det här med visa känslor och få bli arg och frustration över att man missar och sådär i ungdomsår håller ju också på att sållas bort lite grann. Att, ja, men det är inte okej att slå klubban i sargen om jag har till exempel missat ett skott för att jag inte gjorde mål, jag blir förbannad och frustrerad. Det är ju kanske det som är då, att vi behöver mer så här, hur kan vi utifrån de stegen vi har tagit nu, där vi kanske har släppt mycket med serier, mera bredd för att behålla fler inom idrotten. Hur kan vi ändå behålla och utveckla tävlandet?
Ja, men för det är också så här, ur bredden så kommer ju toppen. Absolut. Så har man en större bredd så kommer man få en bättre topp. Men, för ishockeyn har ju problem med antal spelare.
Jo, men vi måste ju skilja liksom på att tävla innebär ju inte att du ska slå ut massa. Nej. Utan det handlar ju mer om hur jobbar man varje dag med individer för att de ska lära sig att tävla. Oavsett om du är en som ligger lite längre ner i laget eller om du är en som är lite högre upp. Hur gör man?
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Många frågor kommer in, inte minst en sån här vecka som avsnitt 300. @sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Från Tobias Gunnarsson fick vi en grej här som är rätt intressant. Franska öppna mästerskapen i tennis pågår just nu och den japanska stjärnan Naomi Osaka drog sig ur plötsligt. Och Tobias skriver det, som jag förstått av rapporteringen, så var det för att hon inte ville göra media i den utsträckning som arrangörerna krävde. Hon mådde helt enkelt för dåligt av det. Och då skriver Tobias att jag tycker ändå att nyhetsbevakningen är en del av sporten som hjälper till att bygga intresset och som i förlängningen innebär att den tävlande kan försörja sig på idrotten. Borde inte det här vara någonting som idrottarna måste förhålla sig till? Givetvis svårt, så om det är som i det här fallet mental psykisk ohälsa som är en del av orsaken till att idrottare vill undvika mediebevakning. Hur tänker ni som jobbar inom det här om idrottares skyldighet att ställa upp på presskonferenser, intervjuer och så vidare, undrar Tobias.
Ja, men alltså när man först hörde det här om Osaka, när hon gick ut och deklarerade att hon inte skulle ställa upp på de här presskonferenserna och sa att hon inte tänker utsätta sig för människor som tvivlar på henne, då kände man ju genast så här, kom igen, det är en del av jobbet lite grann. Men sen så gick hon ju ut och berättade lite djupare efter att hon som sagt hade hoppat av turneringen att hon haft återkommande depressioner sedan US Open 2018, att hon är en introvert person som får ångest av att göra de här mediaframträdandena. Och på ett helt mänskligt plan så kan man ju såklart ha full förståelse för den här 23-åringen som kämpar med psykisk ohälsa och känna att känna sympati för det. Men på ett professionellt plan så håller jag med om att det här är en del av jobbet. För om de här världsstjärnorna som bevakas skulle spela i sin egen ensamhet utan noll bevakning, så skulle de ju inte vara världsstjärnor. Utan allting bygger ju på att det finns ett intresse kring att se dem spela och det finns ett intresse av att höra deras tankar. När jag går på en presskonferens eller när jag gör en intervju med en aktiv idrottare, så ställer jag ju inte frågorna för min egen skull. Jag ställer ju frågorna för att fansen vill höra. Så det här är ju ett kretslopp som man måste förstå alla delar i.
Mm. Det har väl funnits flera sådana exempel. Jag tror att det var Annika Sörenstam, va, som hon ville ju inte vinna tävlingar för att hon skulle behöva hålla tacktal eller segertal, ja, till exempel, och komma över den spärren. Det slår ju rätt hårt också, tror jag, på idrotten generellt. Det har ju varit Jörgen Jönsson som hade något hockeyslutspel. Han skulle inte prata med media, han valde att fokusera bara på att spela, och det är ju klart att det är ingen bra PR.
Jag tror det är viktigt också att säga att ge så mycket hjälp det går från organisationer och från de som är i, om det är ett lag eller VTA i det här fallet då, att försöka hjälpa till för att stötta någon medmänniska som mår dåligt, så att säga. Sen tror jag så här att alla kan inte göra allting. Alltså, om du är en skådespelare och så mår du fruktansvärt dåligt, får en enorm prestationsångest, alltså du kräks före föreställningar, det är så jobbigt att möta publik. Lösningen kan inte vara att be publiken gå hem. Jag kan bara uppträda om det är tomt i salongen. Det är liksom inte lösningen, därför att då kanske du måste fundera, det här kanske inte är för dig. Om vi inte kan hjälpa dig att komma över det här, så kanske du får välja en annan yrkesbana.
Mm, trots att man är då kanske världens bästa tennisspelare.
Ja, eller världens bästa skådis. Men om du inte kan hantera de olika momenten och delarna, jag tycker som är beskrivet så bra, att det innehåller ju så mycket det här. Då är det väldigt svårt att alla andra ska rätta sig. Det kan bli en för stor utmaning.
Osaka nämner ju att hon tycker att pressreglerna är i Paris är otidsenliga. Och om det är en del av problemet, då bör man ju i så fall lyfta den frågan. Vad är det som är otidsenligt? För är det så att hon sätter fingret på någonting som är att den mediebevakningen inte sker på korrekt sätt? Ja, men lyft den frågan i så fall då. Men att säga att man inte kommer att göra det, det tycker inte jag funkar. Men nu har ju hon genom sin markering lyft den frågan. Och så får man ju se om det kommer fram till att det finns faktiskt sätt man kan göra det på, så att det passar alla.
Jag tror väldigt mycket på att hjälpa till så mycket. Men titta på längan här som är i byggbranschen. Och det går inte för dig att komma och säga så här, jag är så sjukt rädd för höjder. Jag kan inte gå upp. Det får man, över tredje våningen går inte. Nej, vi bygger inga hus högre än tre våningar. Längan i höjden. Det går inte. Alltså, det kan vara så att du kanske måste säga, men det blev inte då. Jag får bara bygga källarplan.
Och därmed är vi överens om grundkriteriet då, apropå Tobias fråga, att det här ingår. Det är ju det som är lite grundfrågan. Ja. Ibland kan man kanske tro att nej, det är spela tennis som är, låt henne spela tennis i lugn och ro.
Jo,
nej,
men det kan de ju få göra. Men ja, då har man ju inga sponsorer och ingen inkomst från det. Om man vill spela tennis helt i sin egen
är du höjdrättningen eller?
Nej, det är ingen fara.
Yes, det är hus över tre våningar.
Det står folk från Hantverksdata och börjar titta tveksam på längan här. Fan, kanske höjde till.
Ska verkligen vara byggbransch?
Nej, men jag tror så här, Tommy. När du ger svaret, ja, det är inte så lätt att man bara skriver ut det på en mening. Det hör till, punkt, och skickar tillbaka.
Nej.
Det man önskar hade skett här och som sker i framtiden är ju att man kanske sätter sig ner med de aktiva och faktiskt hör, vad tycker ni och vad skulle göra er mer bekväma? Jag förstår att det kanske inte är en drömscenario för alla att sätta sig på ett podium inför världens alla journalister och svara på frågor, att det känns skräckenjagande. Men kanske skulle man kunna hitta andra sätt där bådas behov tillgodoses.
Sporthuset, avsnitt 300.
Ni kan såklart vara med och tycka till om den här diskussionen. Vi finns på sociala medier som ni vet och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Och en liten utmaning till den här veckan, att plocka fram mäktiga, roliga, underhållande, häftiga, coola idrottsnamn i den svenska historien. Jag hade faktiskt en sån träff med Johan Ejeborg och Bengt Skött för kanske 5-10 år sedan. SVT:s Johan Ejeborg och Bengt Skött på Radiosporten när vi satt. Det var, jag tror det var den gången som Bengt sa när vi...
Vitlöksbröten?
Nej, precis. Varma mackor. Just när det var varma mackor i ugnen då, medan vi funderade på de här namnen. Just nu ett antal brödbitar i ugnen som utsätts för intensiv värmebestrålning. Och då var det varma mackor. Han har ju speciellt sätt att uttrycka sig på.
I en sån kreativ miljö så uppstår det ju idéer sen också när ni kom till sakfrågorna, jag kan tänka mig det.
Och egentligen var det obducenterna då, deras nya singel som heter Popanjelov, som initierade det här ämnet också. Obducenterna som hörde av sig också såklart om siffran 300, de skrev det att tre dagars slalompaket i slalombacken Popanjelov i Borovets i Bulgarien med liftkort, slalomutrustning och 4 timmars skidskola per dag. Det kostar totalt 300 leva. Vad står levan i för en vuxen? Det motsvarar, ja här står det, 1545 svenska kronor. Har du tur kan du också få bo på hotell på Popanjelov. Vem var på Popanjelov?
Alpint.
Det var Poppe.
Ja, Poppe. Han tävlar mot Stenmark i Alpint.
Peter.
Och du frågar så här, vad är häftiga namn? Alltså så här, det finns ju roliga, underhållande. Har du några längan eller?
Ja, jag har ett par stenhårda här. Kalle Järnkrok.
Ja.
Mr. Iron Hook. Vladimir Krutov. Det är liksom... klassiker. Då har han lite mjukare, Martin Hongla.
Ja, okay.
Kameruns fotbollslandslag. Och så har jag en passande här, Mattias Svett, alpint.
Snyggt.
Bra letat.
Ja, det är bra. Jag har ju några friidrottsnamn. En som jag gillade mycket när jag kommenterade, det var på 100 häck. Hon går från Madagaskar, sen bytte hon till Frankrike. Och hon heter Nicole Ramalalanirina. Nu är det alltså 100 häckor på bana 3. Nicole Ramalalanirina.
Och där är de i mål.
Och det finns mycket i friidrott faktiskt. 36-hopparen Kenta Bell från USA. Det är bara stort att heta Kenta när man kommer från USA. Eller?
Ja, det är världsklass.
Det är faktiskt not.
Kenta Bell. Och sen har vi då såklart, som vi pratade om tidigare, långdistanslöparen Peter Koskenkorva. Camilla?
En som man bara... tänker på direkt där, det är ju den brasilianska fotbollsspelaren Hulk, som också såg ut nästan som Hulken, men bör tilläggas att han heter ju faktiskt inte Hulk, utan det är något slags av artistnamn. Men ändå.
Respektingivande då.
Verkligen.
Nej, men, jag måste ju säga liksom, för alla som minns fotbolls-VM 82 och Sokrates. Och dessutom ser han ut som Sokrates och är som en grekisk gud, men på fotbollsplan.
Ska vi ta några lyssnarförslag också då?
Ja, det kan vi göra.
Jag tror Sokrates var med faktiskt på listan här.
Det stämmer. Vi tar en sportvis här och börjar med fotboll då. Hope Solo från USA. Det är Björn Lundberg som har skickat in Putte Kock från svenska fotbollslandslaget och mycket annat. Känd tv-man och tipsexpert. Daniel Johansson skickar in Steve Hayway, Irland, Liverpool. Lars Andersson skickar in Ian Rush, walesaren som också var i Liverpool, från Erik Sedin.
Det passar bra också. Han var ju snabb, va? Ian Rush där framme när han rushade fram. Det här gillar jag från Martin Paulsson, i den tjeckoslovakiska hockeyspelaren. Du minns Thomas, va? Jiri Lala.
Jishi.
Ah, Jishi. Var det så man skulle säga?
Ja, det var det.
Jishi. Jishi. Jishi Lala. Och sen då Ejibor då, som var med den här kvällen. Han drog ju upp några här nu också. Reijo Rotsalainen, den finske backen som spelade för HV71. Och sen Hammarby-målvakten Dick Drott. Dick Drott, bra namn. Erik Stålnacke kom från Fredrik Johansson, han spelade i Skellefteå och Luleå. Och sen Sinetola Bilialetinov ifrån Marcus Pettersson.
Skidsport, obducenterna, deras låttitel var väl på Pangilov, så har vi inte så.
Den finns Petar med på Pangilov.
Just det, och så har vi från USA Spider Savage. Ulf Lindell skickar in honom alpint. Uschi Diesel, skidskytten, Tyskland. Uschi Diesel från Thomas Paulsson. Och så har P.O. Edvinsson hört av som en freestyle-atlet här. Alla super från Vitryssland. Alla super. Undrar om det verkligen kan stämma. Och Vitryssland ska jag korrigera mig på. Det är ju Belarus numera. Men alla super tydligen. Mm.
Men det här är bra. Johan Ejborg tennis. Det här är otroligt egentligen. Ni kan googla. Det stämmer. Anna Smarsnova. Tennis. Och sen då en personlig favorit från Björn Borg-tiden, kommer från både Thomas Paulsson och Fredrik Johansson. Vitas Gerulaitis, den amerikanske tennisspelaren som kallades The Lithuanian Lion. Och varför gjorde han det då? Jo, han var ju född i New York av litauiska föräldrar. Egentligen så döptes han till Vytautas, alltså Vytautas Gerulaitis. Då låter det mer litauiskt, men så blev det Vitas då i USA. Och ett underbart citat ifrån Masters 1979. Han hade humor, Vitas Gerulaitis. Han hade förlorat 16 fighter i rad mot Jimmy Connors. 16 fighter i rad mot den store Jimmy Connors. Och så äntligen vann han i Masters 79. Och på presskonferensen, apropå Osaka och presskonferens: Let that be a lesson to you all. Nobody beats Vitas Gerulaitis 17 times in a row. An outbreak of Vitas Gerulaitis in the town.
You could see he had such speed and he was enjoying it so much. And I said to somebody, who is that? And they answered, Vitas Gerulaitis. Well, I found out later, it's Gerulaitis.
Han står för klass. Han står för klass. Jag går vidare med bordtennis från Ola Norgren och Anders Blomberg. Timo Boll. Mm. Bordtennis, Timo Boll, tysken. Kina Malong från Mats Nordenskjöld. Malong, man känner väl igen det där från de här storhetstiden med svensk bordtennis, va? Då hette ju Qi Ling och Malong och så vidare, va?
Det finns mycket motorsport. Jakob Engelmark hörde av sig om det som obducenten också sjöng om, nämligen Jackie X, belgaren. Ulf Lindell med Gianclaudio Giuseppe Clay Regazzoni ifrån Schweiz. Och sen har vi då från Anders Blomberg såklart rallyföraren med det förpliktigande namnet när det gäller sång, Tina Turner.
Just det. Amerikansk fotboll har vi fått ett förslag på, Björn Lundberg. Jag vet inte, men haha Clinton Dix.
Ja, han heter så.
Haha Clinton Dix.
Haha Clinton Dix, amerikansk fotboll.
Gud vad irriterande när de presenterar sig och börjar med att skratta.
Haha Clinton Dix.
Ja. Tjena.
På tal om skratt nästan. Men vi har ju också Robin Tihi.
Just det.
Ja, fotboll,
det är också lite på samma tema. Ja. Häftigt namn.
Tihi. AIK, va?
AIK är numera utlånad till AFC.
Ja, det där kan du så för han...
Ja, precis. Jag vet faktiskt inte dock om han går tillbaka i sommar eller om lånet sträcks i hela säsongen. Det låter jag vara osagt.
Det blir Tihi om han är i Superettan och haha i serien ovanför då.
Golf. Bronson Burgoon. Amerikanen från P.O. Edvinsson.
Tycker ni att simmaren Bengt Baron platsar här? Det är Erik Sedin.
Mm, Baron.
Ja. Och så har vi en atlet från OS i Peking 08, London 2012. Anders Olsson skickar in, och nu får jag skärpa mig här.
Det här är värre än Ramalalan i dina.
Nej, men jag kan inte uttala det lika bra. Ranomi Kromovidjojo. Ranomi Kromovidjojo.
Det kan du köra snabbt där din uttalsskola.
Promo, promo Vidojo.
Nederländare.
Ja, och sen avslutningsvis ett passande namn om man sysslar med gymnastik och trampolin. Nämligen kinesen Dong Dong.
Let's put it out there.
Well, that, those last three routines. First we had Ito, and then Shenlong, and now Dong Dong. It's just incredible stuff.
Får jag lägga till en?
Ja,
den måste vara bättre än Dong Dong.
Ja, faktiskt. Den kanske är det. Nej, men är det inte ganska så passande att kunna ha efternamnet Seger?
Mm. Ja, mycket bra.
Mycket Caroline sant. Seger.
Det är mycket vi inte har kört. Vi har inte kört cyklisten Chris Hoy.
Mm.
Och vi har inte pratat om brittiska fotbollsspelaren Danny Drinkwater. Och, apropå att det kan vara varmt ibland. Och vi har ju inte snackat om Satan.
Miroslav Satan blev väl världsmästare för Slovakien 2002 i Göteborg med ett otroligt slovakiskt lag.
Ja.
Han var väl alltid med.
Vi torskade ju semifinalen på straffar mot dem då.
Just det.
Mm. Osannolik målskytt.
Gjorde du mål på straffarna?
Enligt Mats Wennerholm.
På Aftonbladet.
På Aftonbladet.
Alltså i straffläggningen.
En överkors är ett plus och så stod det osannolik målskytt. Kvitterade. Nej, jag tror vi gav ledningen
alltså semifinalen i Göteborg.
Eller 2-1. Mm, semifinalen
ja, jag gjorde
Göteborg.
Den matchen faktiskt. Kommenterade match kommer på nu. Mm.
Det är ändå en fråga när Sverige åkte ut på straffar om du passerade slovakiska båset i irritation och sa jävlar! Och han sa no.
Tommy, vad sa du när han gjorde mål?
Ja, Thomas Johansson, det är osannolikt. Det är osannolikt. Han gör mål också.
Ja. Jag gav ledningen med 2-1 men sen kvitterade de.
Tack Camilla och tack Thomas för inhoppet i avsnitt 300. Vi hoppas att ni kan vara med framöver även efter att vi passerat den här milstolpen.
Tack själva och definitivt.
Ja, tusen tack och grattis.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, där vi också spelar in det här avsnittet på kontoret i Danderyd. Och vi ska nu dela ut första pris i vår omröstning, främsta fotbollsupplevelse. Ni har redan förstått vem vinnaren är. Där ni var hundratals lyssnare som hörde av er med underbara beskrivningar kring er främsta upplevelse till vår hemsida sporthusetpodcast.se. De tre som juryn allra mest fastnade för var... På tredje plats, Karin Hallengren från Sundbyberg om upplevelsen av Nilla Fischers VM-bronsnick. Och på andra plats, Stefan Engdahl från Reimyre. Ni hörde kanske när vi presenterade det i det avsnittet om hans mäktiga beskrivning av att vara på plats på sitt allra första Stockholmsderby, trots att Stefan inte höll på något av lagen. Karin och Stefan har redan fått sina priser skickade till sig. Och nu då, på första plats... Ja, det är du, Magnus Längnefelt, med din beskrivning om upplevelsen på plats i VM i Brasilien 2014. Ett tvådelat pris har du fått, förutom att du får backa upp oss här i detta jubileumsavsnitt, så kommer här nu Caroline Gensel med priset från Hantverksdata.
Ja, det är ett par riktigt schyssta hörlurar från Bose.
Vilket fint paket.
Och sen så får du också då en fotboll som är signerad och autografer. Och en sportflaska. Som ni vet sen tidigare är ju väldigt ergonomisk.
Verkligen. Får jag fungera som mellanhand?
Ja, du får fungera som det.
Tack snälla, det är jättebra att lyssna på er sen.
Nu är jag mellanhand så du får det här för en hundring.
Kanon.
Vilket otroligt fint paket. Och det här själva snöret, säger man så, det gör man inte. Men det är...
Ja, fluffet.
Fluffet var ju grymt bra.
Tack så jättemycket.
Och det här är ju snyggt. Det första jag ser är en fotboll med min egen namnteckning på. Det var ju otroligt snyggt. Och här känner jag igen det. Ser du att du har en jäkla snygg namnteckning, Jens?
Tycker du det?
Den är formidabel alltså, det måste jag säga.
Jag har ju läst upp hela din motivering tidigare.
Ja, det gjorde du ju jättebra.
Ja, tack. Men framförallt var det bra skriven. Och då tänker jag att... med dina ord här och nu, beskriva vad det var som gjorde så starkt intryck på det när du var på plats i VM i Brasilien, ett mästerskap som ju Lasse och Jens bevakade på plats för TV4.
Ja, det är kul att ni också fick uppleva den VM-feber som var på plats. Jag har ju alltid liksom älskat Brasiliens fotbollslag, och när de fick VM där, då kände jag att även om inte Sverige var med, vi måste åka. Så att jag tog med mig Bengan som älskar Brasilien och varit där många gånger för, så att han kunde vara en guide. Och ja, sedan kom vi dit och fick uppleva en fest utan dess lika alltså. Och ja, vi fick besöka Maracana, se Argentina, Bosnien. Så vi fick se ett sydamerikanskt lag direkt. Vi åkte till Fortaleza och fick se Brasilien, Mexiko i derby. Ah, förstår ni liksom festen som var utanför? Ah, och så den här tjejen som jag berättade om som hade tappat biljetten och satt på knä och grät. Liksom hennes livsupplevelse och missar matchen. Den slutade 0-0, men det var ändå ett jätteäventyr för oss. Vi åkte till Belo Horizonte, så Costa Rica, England, mitt på dagen, supervarmt, lite trötta efter att dagen innan så gick Brasilien vidare, så att vi hade firat lite grann med de brasilianska fansen på stan. Men ja, det var också en trevlig upplevelse. Men ett av de häftigaste ögonblicken, det var ju som ni pratade om, Jens, ni såg fanzone nere på Copacabana. Brasilien, Chile, åttondelsfinal. Storbilds-TV inför flera hundratusen fans nere på Copacabana. 1-1 efter fulltid. Förlängning. Straffar. Herregud. Neymar kliver fram när det står lika inför sista. Han sätter den inför den gula väggen på arenan. Chile kliver fram. Deras spelare trycker till allt han kan. Stolpe ut. Hela Copacabana exploderar. Det var drinkar, det var limeskivor, solstolar, allting flög i luften. Men vilken upplevelse. Alltså det, där, det var verkligen ett, en minne för livet att få förverkliga den drömmen.
Ja, så fint.
Ja, skål. Menar, och du ska veta...
Drinkar på Copacabana
i
all ära.
Men jag sneglade mot dig, jag sneglade mot dig Jens under detta och jag såg ditt leende också. Vilket leende. Du väcker väldigt mycket minnen för alla fotbollsvänner i hela världen, tror jag. Mm. Skål Magnus, stort skål. Grattis.
Skål.
Och den här Copacabana-upplevelsen du har när Brasilien slår Chile. Vi skulle ju flyga från flygplatsen då i Rio de Janeiro och beställde alltså, lyckas få tag på en taxi när Brasilien spelar fotboll, bara det var ju helt i princip omöjligt. Och när vi kommer ut till flygplatsen för att checka in, det är inte en människa som vill checka in oss. Skämtar ni? Ska ni checka in nu när Brasilien... Och kommer du ihåg när vi äntligen fick tag på de människa som ytterst ilsket kunde trycka igenom våra biljetter då?
Det var den här matchen.
Det var den här matchen. Och vi kommer in i den där, vad heter det, avgångshallen, ja, eller vad man säger där. Man är på rätt sida efter alla säkerhetskontrollanterna. De bryr sig inte så mycket om oss heller. Och då är vi vid straffläggningen. Och vilken på flygplatsen... Vi var ju inte på Copacabana här länge, det var ju du. Men vilken på flygplatsen, folk var ju... Det var ju inte av den att vi, de kunde bjudas på precis vad som helst då alltså. Men, så att vi såg faktiskt inte av, utan vi skulle flyga till Brasilien, tror jag. Det var den skönaste stan de var, tyckte jag, för det var ju ordning och reda liksom. Det var gator i numrerad ordning och så vidare. Annars var det rätt stökigt.
Var ju varenda gathörn satt ju folk och tittade på, ja, fotboll. Det var ju jättehäftigt att bara knalla runt i stan.
Alltså när man så att säga kan både glädjen du beskriver i straffläggningen mot Chile som bara exploderar. Lika kraftig blir ju sorgen och bedrövelsen när det går åt pipan. Och jag tycker det liksom visar idrottens känslospel på bästa möjliga sätt.
Ja, jag får tacka så hemskt mycket för priset och äran att komma hit både till Sporthuset och till Hantverksdata. Så passa på och undra, ni har ju 90 000 hantverkare som använder era tjänster. Vad beror det på att så många väljer er?
Ja, jag tror ju att det är för att vi kan ju deras vardag. Vi har jobbat med det här, utvecklat system för just hantverkare i mer än 50 år. Och det är ju såklart så också att det finns en trygghet då med hantverksdata. Och sen så är det ju så att vi har samlat alla lösningar i ett system, vilket gör att man kan göra all administration med våra system, vilket är då orderhantering, projekt och service. Du fakturerar och du gör lön och allting tillsammans då, vilket blir att det blir väldigt effektivt. Och sen är ju allting digitalt numera, så att ordning och reda såklart, och man tappar inte bort något papper och allt sker direkt. Det är ju, det tror jag är nyckeln.
Men du slipper hålla på med administration helt, eller?
Ja,
du gör ingenting.
Jag slutar fyra och så åker jag raka vägen.
Ja, det är så.
Ja.
Men du vet, det kan vara en del andra som får kämpa med det, som kan möjligen,
precis,
ta kontakt med hantverksdata.
Ja, jag måste ju passa det här uppåt nu.
Ja, precis.
Precis. Det är bara att komma till mig.
Kanon.
Stort tack Hantverksdata för att ni är med oss i Sporthuset.
Ja, tack själva. Det är nära.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, vi sitter och skålar fortfarande här. Mm. Efter Längans berättelse om Rio de Janeiro.
Har du lite mer till mig där?
Och också en viss omsättning har vi sysslat med här. Det är nämligen så att Thomas och Camilla har lämnat. Jens är ensam i skärmen för stunden, men kompletteras alldeles strax tillsammans med Tommy och med Längan och med undertecknad här inne av Miro Salar. Välkommen Miro, hej!
Hej, hej, hej. Härligt att få vara med.
Skål! Inget 300-kalas är komplett för en Miro Salar har anslutit.
Oj, det var vackert sagt.
Det var ju faktiskt så att vi introducerade Miros ankomst med kärleksbombargingen och det beror på att det är det ska handla om nu. Och då är ju ämnet med den något mystiska lappen Ricky Brush, parentes olycka, slut parentes, ur kärleksbombarpåsen. Det som drogs förra veckan.
Ricky Brush som avled för 10 år sedan. Vilken var din relation till honom?
Nej, men jag kände ju enorm kärlek till honom. Han har ju, och det kommer jag berätta lite grann om, han stöttade mig från första stund när jag träffade honom. Och jag tänker också berätta hur det gick till. Men visst, han har ju växlat mellan både olycka och lycka. Det måste man verkligen säga. Men i mitt fall så kände jag mycket kärlek för honom.
Känslor för dig kan ej svalkas med dusch. När jag ser dig, min älskade friskus, önskar jag att jag vore din diskus.
Stockholms stadion ikväll, Ricky Brush kastar diskus.
Det här kommer kastet, ut går diskusen och högt och ganska långt, över 65 meter, väldigt långt världsrekordklacken, upp emot 68 meter, och publiken jublar. Diskustävlingen kan inte ha börjat bättre än vad den... Och 68,40, det är tangerat världsrekord, det är Europarekord, det är nordiskt rekord, det är svenskt rekord och det är dessutom skånskt rekord, dessutom är det stadionrekord, så det brakar om ett rike. Är det några fler rekord?
Klubbrekord.
I IFK Helsingborg, då får man gratulera till klubbrekordet.
Tack så då.
Du... kostade på dig till och med att löpa ett ärevarv, och när man vet hur stark löpare du är, så då, det var verkligen en gest av tacksamhet till publiken.
Jag är alldeles slut nu efter att, speciellt att jag har en halsinfektion, så det är... men det är så underbart när det är så mycket folk liksom som håller på en, så man måste göra någonting för att det ska vara roligt.
Ricky Brush är världens bästa diskuskastare på kastplanen i Malmö, sa Ludvig Danjek i fjol. Idag sa du till spiken Plex Pettersson, Danjek är en gammal man, är ni ovänner?
Nej, då, jag ville bara ge honom lite känga tillbaka till tidningarna och lite stoft imorgon.
Svensk friidrotts Mohammed Ali, så har han beskrivits, Björn Ricky Brush. Jag ska bli känd i vartenda hem i Sverige, lovade Ricky redan som 13-åring sin friidrottstränare i Malmö AI. Och så skulle det ju också bli. Född 1946 i Göteborg, död 2011 i Ystad, 64 år gammal, efter en tids cancersjukdom. Världsrekord i diskus på DN-galan 1972. 20-talet svenska rekord i diskus och kula mellan åren 1968 och 1984. Och diskusrekordet på 71-26 stod sig ju 33 år innan det slogs av Daniel Ståhl här för bara några år sedan. Fortfarande är Ricky Brush topp 10 i världen genom tiderna i diskus, och han var världsetta under 6 år. OS i München 1972, där tog han brons och han tog 2 EM-medaljer. Utsedd till världens främste idrottare alla kategorier 2 år i början av 70-talet av italienska tidningen La Gazzetta dello Sport. Han tävlade för Malmö AI, IFK Helsingborg, Österhaninge, KA2 och till slut den egen uppfunna klubben IK Diskus. En av de mest intressanta personerna i den svenska idrottshistorien, det tycker jag faktiskt. Och Miro, hur ska man ringa in den här spännande och motsägelsefulla personligheten.
Ja, det är inte lätt. Han var väl inne lite grann på det. Så var det för mig i alla fall att Ricky, alla kände till Ricky. Det spelade ingen roll om man hade klivit in på ett ålderdomshem där man var fullständigt ointresserad av idrott, så visste man vem Ricky Bruch var. Varje gång du mötte honom så hände det ju någonting. Han var en otroligt rolig person. Nej, men alltså han var ju bara så himla god liksom. Han peppade ju mig. Han var med när jag hoppade 5 meter första gången då. Och då trodde jag först att han skulle bryta av staven. Så jag ska böja in den åt det. Så lutade han sig mot den där staven och böjde allt vad han orkade. Och det finns det någon bild på i någon idrottsbok som jag sett. Och man höll nästan för öronen, för jag trodde den skulle gå av staven då. Men han jagade mig som 17 där och peppade. Så att det är klart att han blev ju betydelsefull för mig. Genom att han trodde stenhårt på mig och blev engagerad i hur jag tränade, och han hade ju hur mycket träningsråd som helst och hur jag käkade, och det har jag också en rätt rolig historia om, för på den här tiden så var det ju så då att Ricke, han dopas ju med jämna mellanrum, och ibland tyckte han att det var okej att göra det och ibland tyckte han inte det var okej. Men däremot var han ju otroligt noga med kosten och sådär, och då frågade han mig då om jag åt några tillskott då. Nej, jag har lite tufft med det, sa jag. Jag har till och med svårt att svälja ner en Alvedon. Nej, men vänta, ska du se här, sa han. Jag ska sätta ihop en kur till dig. Och jag tänkte inte mer på det där, utan en dag fick jag en sån här rekommendation där jag skulle gå ner och hämta ut ett paket på posten då. Och på den är det då avsändare Ricky Bruch, och sen skramlar om det. Det var ju tusentals bilder där i. Så jag vågade knappt ta ut det. För då tänkte ju säkert de som satt där, jaha, nu vet vi vad han ska göra.
Han erkände ju att han var dopad, framförallt under den inledande delen av sin karriär. Men då ska vi veta det att fram till 1974 så var ju inte anabola steroider förbjudet. Det fanns inte ens på dopningslistan. Det enda som var förbjudet var sådana här centralstimulanser, alltså amfetamin och så. Men sen i senare delen av karriären, när han gjorde comeback i början på 80-talet och sådär, som jag förstår, då vände han sig emot steroidmissbruket. Eller var det så, eller?
Jo, men så var det givetvis. Då skulle han ju jaga livet ur alla då och försöka bevisa att de var dopade. Och det fanns tillfällen då han påstod också att han visste det, eftersom han visste vilka som levererade och sådär. Det växlar alltid med Ricky fram och tillbaka.
Mm. Hur var det med relationen till svenska folket?
Ja, men ja, alltså jag tror de flesta älskade honom då, för att han... Ja, han hittade på så mycket grejer så att det gick ju liksom inte låta bli och tycka om honom. Så var det ju bara. Och som sagt, rubriker var han ju världsmästare på att skapa då. Allt från små roliga saker till, ja, ganska jobbiga då. Men smart.
Alla kommer ju ihåg, åtminstone som var med på den tiden och kunde se de här superstars-tävlingarna. En gren var ju att kasta medicinboll liggande på rygg. Mm. Liksom som en sit-up, bollen bakom huvudet, och så reser sig upp från ligan och kastar iväg där, och han kastar ju den långt upp på väggen, för golvet räckte ju inte till. Det måste ju vara ett fysiskt praktfenomen.
Ja, nej, han var ju fruktansvärt stark alltså, och stor liksom, så det var ju det. På det sättet kan man tänka lite grann på Stål, som också är ett sånt kraftpaket. Ricky var ju väldigt stor, vägde ju 130-135 kilo då liksom, och lyfte helt galna vikter. Så att, och det måste man ju, den talangen måste man ju ha om man ska bli kastare. Även om den där diskusen inte väger mer än 2 kilo, så krävs det bra mycket styrka för att hiva iväg den så långt som han gjorde. Och han hade ju en förmåga att ringa media och ge dem uppslag då. Bland annat vid ett tillfälle vet jag då att han lyckades få in ett antal tusenlappar från någon, om det var lektyr eller någonting. Så då hade han ju sina amerikanska kastapolar med. Och då skulle de ju se vem som kunde gå upp mest i vikt. Och man fick inte dricka, bara äta då. Och då kommer jag ihåg att Ricky vann på 3,5 kilo hade han gått upp då, bara i kött. Det är rätt imponerande.
Pratar vi på en dag eller pratar vi på ett...
Nej, vid en måltid. De satt alltså vid en måltid. Så skulle de se, de fick inte dricka någonting, utan så de vägdes in innan och efter. Och sen hade han gått upp så mycket då, och vann då. Och sen fick han dessutom betalt då av tidningen då, som kunde göra ett reportage om detta. Så det var ganska typiskt honom.
En kändis, vad innebär det för dig, Ricky?
Oerhörda problem.
Oerhörda problem?
Ja, man kan inte gå ut på en dansbana eller någonstans, eller gå på stan från folk, vända sig om och säga, Åh gud, glå på henne, säger jag till dem. Titta där, går Rick Rusch. De är väl livrädda.
Ja, men beror det inte mycket på dig själv just att du kör med såna här saker och sådär?
Det är det väl.
Kläder och...
Jag vill väcka uppmärksamhet, va?
Ja.
Så du menar då att detta middag ska vara show? Alltså du tycker att... Alltså...
Mycket ditåt. Alltså man ska kunna stressa av på det viset, va? Ha någonting i sidan om och tänka på.
Att jag i princip kunde göra vad jag ville. De försökte hela tiden få mig in med ett led. Och ju bångstyrig jag blev. Så om du kommer upp i den tiden när jag flyger, men då är du på Arlanda bara en timme innan. Jag har en bil redo där och jag åker poliseskott. Jag fick poliseskott.
Men varför då, gillar du att jävla så då?
Ja, nej, men du vet det här strikta etablissemanget. De ska sätta boxa in i ett fängelse. Va? Jag hatar det.
Tänk dig en person som förutom att han är elitidrottare var författare, diskjockey, skådespelare, designer, kostrådgivare, försökte frita folk från forna DDR, extrem statistiker, alltså alla tävlingar loggades, länder han besökte, ligger våra avsnittsnummer i lä, hur många kilo han slängt iväg under sin karriär, hur många operationer han har gjort, han gjorde en uträkning på att hans vitaminsupplement har kostat honom under de senaste 24 åren 397 592 kronor. Det låter bekant den här typen av grejer, va? Eller?
Ja, absolut var det så. Jag tror att han satt i Sportspegeln och visade hur man kunde svälja 200 tabletter utan vatten. Det är inte så många andra som hade lyckats med, tror jag inte.
Men svaret på din fråga där, Lasse, jag ska bara säga det, att det var alltså så, när Ricky Bruch tränade på Malmö stadion så var det vid flera tillfällen 3-4 tusen åskådare, ja, på träningen.
Men han låter ju som, för det var ju olycka satt inom parentes här på när hans namn dök upp i kärlekspåsen, men han låter ju som en orolig själ.
Ja, det kan man lugnt säga, men alla historier han har dragit, alltså. Kom ihåg, vid ett tillfälle var vi i Prag då på Europacupen då, och då satt han på mitt rum och så kom då våran förbundskapten, jag tror det var Borgström på den tiden, som kom in och sa det, ja grabbar, nu får ni skynda er, nu går bussen strax till arenan. Ja visst, Miro, kan du se till att Ricky kommer dit? Ja, jag fick väl ta på mig det då, va? Så att jag bytte om lite snabbt och Ricky in till sitt rum. När jag går in och så bankar på dörren, han öppnar ju inte. Då sitter han i badkaret, sprillans naken. Ja, jag kan inte åka innan jag har badat, säger han, kan. Så fick vi ju ner då och sen ta oss till stadion. Vi hann ju precis, men det var ganska typiskt Ricke-grej liksom.
Det är 20 minuter kvar till diskus Sverige-Finland, landskampen.
Du kan ställa på frågor nu.
Är det så här man laddar upp inför en viktig landskamp om man heter Ricky Bruch?
Nej, jag laddar upp på mitt eget sätt vad jag tycker är bäst. Liksom det... Jag vill liksom... Jag tar idrotten ner på skoj. Och det har kommit igång ganska bra. På mycket kort tid ju. Ja, det är inga problem idag. Det är bara en Europamästare.
Och det tar du lätt?
Jajamän. Inget svårt. Vi kunde gjort segerintervju nu, men nu gör vi efteråt, va?
Hur mycket tror du att du vinner med?
2 meter för närmsta. Där ser ni. Jag ljuger aldrig. Segerresultatet blev med 2 meter. Till godo. Ricky Bruch, Sportspegeln, Stockholms stadion. Och så slutlappar vi här.
Ja, det är så typiskt honom detta.
Ja, han regisserade hela inslaget där som Ingvar Oldsberg höll i.
Var han en lycklig man?
Det är en bra fråga måste jag säga. Jo, men det var han emellanåt, men han var också djupt deprimerad under vissa perioder. Han hade det väldigt, väldigt tufft. Låste in sig, var mycket ensam och sådär, så att... Ja,
för det känns nästan lite
en svår fråga faktiskt.
Det känns nästan lite manodepressiva, så topparna är högre än högst och när det är lågt så kan det vara riktigt lågt.
Nej, men det har du verkligen fångat någonting. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här gamla storyn då när han var ute på Malmö någon badbrygga där och skulle ta livet av sig. Då hade han ju tagit med sig en startpistol och sådär då. Och då var vi ju alla oroliga liksom att det här var allvar. Men han har berättat för mig efteråt att det där var ju iscensatt alltihop då. För det är klart att efteråt tänkte man hur 17 kunde de ta så fina bilder där ute på den där bryggan. Han står där med pick han liksom mot tidningen. Nej, det lyckas han ju sälja till tidningarna. Så att, ja.
Men sen var det ju här då, när han kom tillbaka, för det var ju så att hans karriär spände ju från slutet av 60-talet, då han var bäst i världen. Och sen gjorde han ju comeback då du var i landslaget, Miro.
Hans comeback i diskusringen gav omedelbart ett SM-tecken, Rickus 11. 62-18 kastar han här och blir riktigt uppåt på kuppen.
Men så här roligt har det ju inte alltid varit för Ricky. För de här åren har ju också handlat om alla de här affärerna som har gett de största rubrikerna. Dopingdebatt, ekonomiska bekymmer och misslyckade tävlingar. Men nu är han tillbaka så fortfarande har Ricky många år kvar som diskuskastare.
1984, och då kastade han längst i världen det året, men fick inte åka till OS. Och apropå det här att det alltid går igen, när man jag läste lite i hans ganska spretiga bok, kan man säga om man ska vara lite snäll, Gladiatorns kamp, där han beskriver det då att SOK stoppade honom helt enkelt. Allting går igen. Samma diskussioner som vi har idag. Sveriges olympiska kommitté, då var det C.G. Anderberg som var huvudperson där, stoppade Ricke från att åka till OS. Trots att han kvalade in gång på gång på gång så fick han inte åka. Och då var det ju den här Stefan Jarl-dokumentären, hur han sitter och tittar på detta på TV-finalen. Och ser hur de vinner på kast som inte alls är på Ricke Bruch-nivå.
Jo, diskus är en gren som kräver rutin. Och det är typiskt att de fem som i ögonblicket ligger på de fem första platserna är alla över 30 år. Alla övriga är under 30 år gamla. Där du, Ricke Bruch, har du ett argument till?
Sen sätter han igång med en enorm träning direkt efteråt. Han börjar pumpa skivstångsträning och det är på enorma nivåer. Och sen går han ju ut och bombar på med tävlingar som slutar med det som blir det svenska rekordet. Då efter det OS-et han inte fick vara med på. Det som sen stod sig 33 år fram till Daniel Ståhl. För att påvisa vilket enormt justitiemord det var att SOK inte ville vara med honom. Och som Ricky beskriver det, så var det så helt enkelt att SOK med C.G. Anderberg i spetsen hatade honom och inte ville ha med honom för att han var badwill för idrotten. Och att det var en maktkamp mellan dessa båda som Ricky då förlorade. Men kanske vann i folks ögon. För när jag läste igenom artiklarna från den tiden så verkar det som att alla i media runt omkring ville ha med Ricky Bruch. Men han stoppades av Sveriges olympiska kommitté.
Och hur knäckt han var över det där. Men samtidigt var han ju alltså väldigt, väldigt jobbig. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var, men var det någon SM-tävling där han slog ner våran förbundskapten?
Så var det faktiskt. Och det var faktiskt året efter. Det var det sista vi såg av Ricky Bruch egentligen. Inte så konstigt kanske. Det var på SM i Västerås, vet jag, 85. För då var det så att han blev lite grann piskad utav förbundskapten Anders Borgström att göra något resultat på SM för att få komma till finkampen. Och han menade att han var skadad och så tävlade han ändå trots att han var skavankig. Och sen när Borgström kom fram till honom efteråt så gav han förbundskaptenen en örfil. Och det är ju någonting han har sagt efteråt, att han faktiskt det som han mest ångrar av allt han har gjort, att han gjorde det. För det blev ju bara badwill.
Det här är ju, efter den här berättelsen så inser jag det omöjliga i följande önskemål. Men kan du fästa ett ord på Ricky Bruch med dina ögon, Miro?
Ja, snäll skulle jag vilja säga då. Trots att han slog ner förbundskaptenen så var han innerst inne fruktansvärt snäll människa.
Världsartist.
Ja, men verkligen liksom. Och pysslade med allt det där som Tommy har dragit. Alltså med, ja, spelat in filmer och poet kallade han sig emellanåt. Och sen var han diskjockey och ja, han lyckas med allting han bestämde sig för.
Jag är skön. Vem kan väl förneka att för mig, finns inga förbud. Och flickor ska man har om man vill leka. Fast jag tar det kallt, mig fångar ingen brud.
Just det, det var titeln Mig fångar ingen brud. Det var avslutningen av kärleksbombningen med olika inom parentes. Tack Miro, tack Tommy för berättelsen. Och eftersom kärlekspåsen är den enda vi har med oss hit idag, det beror enkom på att i avsnitt 300 vill vi ha kärlek. Längan, du är vår hedersgäst på många sätt idag. Du får dra en lott och berätta vad som står på den, vad vi ska kärleksbomba, vad som då rimligen blir i nästa veckas avsnitt nummer 301.
Nu har jag ju haft chansen här att skriva Liverpool på alla lappar, men jag har inte gjort det. Arne Ljungqvist.
Arne Ljungqvist, det är en av svensk idrotts absolut största personligheter genom alla tider skulle jag påstå.
Han fyllde 90 år.
90 år fyllde han.
Alldeles bara för någon månad sedan ju.
Dopningen, det Arne har gjort för att vi ska bli av med det eländet, är ju så enormt, så för mig är han en stor förebild.
Arne Ljungqvist, Lennart Johansson, Gunilla Lindberg, det är väl de tre största svenska idrottsledarna om man ska vara lite spontan, tror jag faktiskt. Gunilla Lindberg är kvar inom Internationella olympiska kommittén. Arne Ljungqvist alltså, spännande. Slå upp lite bubbel här nu så vi får skåla och säga tack för 300 avsnitt. Är det inte... Vi har en supportersång kvar eller?
Ja, precis.
Det här är ju alkoholfritt alternativ.
Ja, men skål och tack för 300 avsnitt.
Ja, tack själv. Blir, ja. Blir det ingen supportersång idag?
Jo, men vad tror ni om att nu när det ändå blir...
Trodde det var Ricky Brors som avslutade sångandet, men det... Var det inte? Det kommer något annat här. Berätta.
Först tänkte jag nästan skulle jag läsa upp en dikt apropå Ricky Brooks som skrev dikter ifrån Sören Blomgren, vår lyssnare. Och han skriver så här: publik, publik, bollar i luften. Publik, publik, du är trots allt unik. Vi längtar efter dig liksom barn efter godis. Publik, publik, du är ju unik. Hejarop, ramser och sång, varje match är unik. Ett mål betyder mycket, men publik kan betyda mer. Publik, publik, du är som bollar i luften. Du är festen, du är glansen, du är våren. Du är idrottens hjärta. Publik, publik, vi längtar. Från Sören Blomgren.
Verkligen, applåder här i salongen. Det är bra, Sören.
Ja, verkligen.
Och då kan det passa bra att vi slutar med en supportersång nu när vi har EM i England igen. För vi minns ju 1996, eller hur?
Mm.
Fotbolls coming home. För det är Patrik Larsson som hört av sig och skriver det att vad man än säger om läktarsånger så är ändå Englands fans totalt överlägsna. Som vid EM 96, och nu är det EM igen i England. Det ska ju vara semifinal och final där. England-Västtyskland i semifinal. Paul Young på plats för att sjunga. Han tar en ton, lyssnar till och hör publiken hur den direkt stämmer in, och sen är han tyst. Sagolikt, skriver Patrik Larsson. Minns ni vad han menar?
Oja.
Ja.
Alltså det är England-Tyskland i semifinalen på Wembley 1996. Och grejen är, när de kommer in, de båda landslagen, och ställer upp, då hinner publiken trycka till det, 85-90 000 var det där. Hinner ju dra igång den här Football's Coming Home, så det är full allsång på den. Och så kommer liksom National Anthem, boom, så blir det tyst i. Ja. Tills han säger första, han tar första tonen bara, och så exploderar det. Det är magiskt.
Är det inte så att Paul Young egentligen tänker ha en lite musikalisk konstpaus innan han går in i sången, och då hinner publiken stämma in innan, så han fattar ju att jag behövs inte.
Och då börjar han vifta med armarna liksom som en körledare och säger kör på ni, ni kan det här.
Ja, underbart.
Vi tackar Miro Salar ifrån Karlskrona. Vi tackar Längan för att du kom hit.
Tackar.
Ladda för vilket blir nästa resa?
Ja, jag har inte gett upp Tokyo än. Alltså. Jag ska ju dra i lite trådar. Men,
är det säkert?
Annars blir det väl Peking i vinter.
Ja.
Om de släpper in oss.
Vinter-OS.
Mm.
Härligt att du var med oss. Och vi kör väl 300 avsnitt till, eller? Vad tycker ni, Lasse och Jens? Är ni redo för det? 300 till?
Oh ja. Det är lätt att säga i varje fall.
Vi tar det 301 i alla fall.
Ja.
Tack för idag.
Vi hörs nästa vecka. Hej, hej. Och lyssna riktigt noga nu på Paul Young. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej hej.
Such a buoyant, brilliant atmosphere here. But first the anthems.
Yeah!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.